Det är torsdag och dags för ett nytt avsnitt av Avanza-podden som spelas in onsdag den 23 mars. Och idag ska vi prata lite grann om den något röriga stämningen som finns på världens börser. Det handlar om stora faktorer som påverkar. Det är såklart den ryska invasionen av Ukraina som får världens börser att reagera. Det är amerikanska Fed som rör sig i en allt mer hökaktig riktning. Det är fortsatt brist på halvledare och det är också fortsatt covid som präglar världen och framförallt Kina som genomför hårda nedstängningar. Och då kan man ju fundera lite grann över hur Avanzas kunder har agerat i det här. Och det ska vi prata om idag. Niklas, skulle du säga att det är ovanligt rörigt på börsen just nu?
Jag tycker att det är en jättebra fråga. Jag skulle vilja säga så här. Det finns alltid regnmoln på börshimlen. Det är väl snarast när det inte finns någon moln överhuvudtaget och börshimlen är klarblå som man ska bli orolig. Men ja, det är väl en del tyngre regnmoln än vanligt just nu. Vi har kriget i Ukraina som står i fokus naturligtvis. Vi har en amerikansk centralbank som är allt mer hökig och som har höjt räntan för första gången sedan 2018. Marknaden lite grann, ja, de drar på axlarna och säger, ja, vad skönt att ni är där. Nu har man pratat om att vara än mer aggressiv och kanske höja i sjok om 50 punkter per gång istället för 25 punkter. Marknadsreaktion, ja. Okej då.
Ja, men jag skulle till och med vilja stretcha det där lite grann. För det är inte bara att man säger ja, okej, utan man reagerar positivt på det. Eller på det, eller är det på någonting annat. Det är det som är så svårt. Vi vet inte vad det är som styr.
Nej, och ta amerikanska techbolagen, de har ju tidigare haft det ganska tufft. Vi ska ändå komma ihåg techfrossen 2018 började 29 augusti. Det var en rotation från tech till hälsovård som blev en regelrätt frossa. Vi var ner 17,9% i Sverige som mest och faktiskt desto mer i USA. Det var rejält turbulent och där toppade ju amerikansk 10-åring på 3,26. Vi är ganska långt därifrån idag ändå. Men uppgången i räntan har varit väldigt snabb och det är väl snarast det man skräms av, alltså hastigheten i förändringen på räntan, så här ränteuppgången, snarare än på vilken nivå den ligger. Och nu ser vi ju att det har blivit lite mer turbulent för producerande bolag i termer av försörjningskedjor, energipriser, råvaror som stiger dramatiskt mycket, skapar huvudbry. Och där har en del investerare nu börjat se techbolagen mer som en inflationshedge. Därför den inflationen och de ökade priserna på insatsvaror som många bolag dras med just nu påverkar ju inte techbolagen riktigt på samma sätt, får man väl ändå säga. Och dessutom ska vi också komma ihåg att de här bolagen har lämnat tillbaka en rätt stor del av tidigare uppgång i USA, amerikanska Nasdaq-teknikbörsen. Där har vi sett ganska dramatiska nedgångar. Nu är det några veckor sedan jag kollade senast, men då var ju varannat bolag på Nasdaq ner 50% från respektive ett års högsta. Och i den skaran då bland bolag som hade backat minst 50%, det vill säga de som hade gått bättre, de sorterar vi bort. Då var den genomsnittliga nedgången 73%, så att det har ju varit en rejäl nedgång. Men nu får de en renässans får man väl säga. Samtidigt så ser vi amerikansk tvååring som ligger hack i häl på amerikansk tioåring. Det kanske är så att marknaden lite grann är rädd för att man tar i så att man spricker och kanske knäcker ekonomin lite grann. Det har ju varit fallet historiskt. Men det är intressant att se att tvååringen har sprungit upp i princip lika snabbt och ligger hack i häl med amerikansk tioåring. En annan tes när det kommer till långräntorna också hörde en amerikansk podd. Nu är det klart att det är lite stökigt med yieldkurvan, den ser lite knepig ut, men det är också för att vi fortfarande har kvantitativa lättnader. Det får vi väl ändå komma ihåg att vi har centralbanker som intervenerar. Men det de menade där är att man ser att många aktörer försöker springa före storkapitalet och storkapitalet i termer av pensionskapital som kanske i större utsträckning har letat sig in på aktiemarknaden när räntemarknaden knappt har gett någonting alls. Så man har letat sig så pass långt ut på riskkurvan att man har tvingats in på aktiemarknaden. Man brukar säga en ränteulv i fårakläder där man försöker hitta aktier med inom citationstecken låg risk och en hög kupong då, så att säga, för att på något sätt substituera för den icke-avkastningen man har fått på räntemarknaden. Nu börjar räntorna komma uppåt lite grann, eller förväntas komma upp lite grann. Då menade de på att det är många som försöker köpa långräntor innan storkapitalet ska skifta över till långräntor och kanske mera linjera med hur placeringsmandaterna ser ut. Alltså hur stor andel XYZ procent som ska vara i räntor i förhållande till exempelvis aktier. Men det den senaste tiden har gjort att man har tvingats in lite mer i aktier i lite högre grad än vad man egentligen annars historiskt hade varit bekväm med. Och den tesen tycker jag faktiskt var lite intressant. Så det återstår att se, men jag tycker ändå att det är intressant att techbolagen har fått en renässans och att många ser dem som en ganska intressant hedge mot inflation, mot dramatiska prisökningar på insatsvaror, råvaror, oavsett om det är spannmål eller metaller eller vad än det kan tänkas vara, oavsett, det vill säga om man producerar livsmedel eller om man producerar bilar eller vad, så. Och dessutom så behöver man ju inte frakta den här produkten när man då har tillverkat den här maten eller den här bilen eller vad det kan tänkas vara. Och det blir ju mycket dyrare att frakta nu för tiden naturligtvis, både med höga fraktrater men även med ett oljepris som ändå alltjämt ligger på höga nivåer. För det vet vi, oljepriset hjälper ju till att flytta atomer. Men när det kommer till den digitala världen, då är det ju elektroner vi pratar om. Även om energipriset har stigit väldigt mycket så är det ju fortfarande betydligt mycket enklare, billigare. Och man kan ju ducka den här rejäla inflationsimpulsen som vi ser på många varor och tjänster. De bolagen som inte kan ducka, ja, de har ju två alternativ. Antingen så höjer de ju priserna och skjuter vidare kostnadsökningar på kunderna, eller så absorberar man den här prisökningen själv, vilket leder till lägre marginaler då och lägre lönsamhet. Eller så genomför man en mix av det. Men här sitter ju techbolagen lite grann i en sweet spot. Och dessutom underleverantör till tech ligger ju också i en sweet spot. Ta exempelvis halvledarindustrin. Även om den har det jobbigt och Europas största techbolag, mig veteligen ASML som är underleverantör till industrin, säger ju att vi kommer få leva med ett utbudsunderskott under flera år framöver. Vilket är lite jobbigt, för den här halvledarbristen har vi ju levt med under ganska lång tid nu. Men det finns ju ett incitament från bolagen som köper halvledare att köpa det senaste, i och med att det blir mer kräm i dem och, sist men inte minst, i och med att de blir mer energieffektiva. Energieffektivitet betyder plus siffra, mer pengar på sista raden för bolag som vill kapa sina kostnader. Men det återstår som sagt att se om den här aggressiva räntehöjningscykeln som vi kanske står inför riskerar att knäcka amerikansk ekonomi eller inte. The proof is in the pudding, som man brukar säga. Sen har vi ju Kina också med en ny pandemivåg. Det stökar också till det. Vi har ECB och Riksbanken i Sverige som ändå inser att ja, nu är det inte lika övergående längre. Vi kommer förmodligen att behöva höja räntan. Stefan Ingves har sagt att här får man nog räkna med att det kommer betydligt tidigare än vad man tidigare har kommunicerat. Så det är en del stökiga regnmål, för att inte prata om rusande energipriser, spannmål etc.
Vågar du dig på någon liten prognos för när det är lite mer normalläge på börsen?
Det där är jättesvårt. Det jag tycker och det vi alltid har pratat, eller alltid det vi har pratat om under en längre tid, det är ju att saker och ting kommer lösa sig. Vi har aldrig testat återstarta världen synkroniserat efter en nedstängning. Det här är ett experiment vi aldrig någonsin tidigare har varit med om. Och det sa man också, jag menar 18 februari 2015, då gick Sverige ner i negativt territorium. Jag tror vi var först ut i världen. Det har inte stått i någon skolbok tidigare. Det var ett globalt experiment. Det här är ett globalt experiment. Och det återstår att se vart händer landar. Men jag tror att alla har dragit reflektionerna om att det var inte så... Det var enklare kanske att stänga ner för att situationen krävde det. Men det var inte så enkelt att återstarta ekonomin som man kanske tror. Och vi får se hur länge det tar att bygga bort alla flaskhalsar, alla störningar och få tillbaka samtliga länder globalt på banan igen. När vi kan se det här i den finansiella backspegeln, Moa, då kommer det ha gått ganska många år. Men jag är fortsatt optimist att vi kommer till det läget. Och någonstans, kriget skapar ju också stora störningar. Men de kommer vi också att anpassa oss till. Saker och ting har en tendens att lösa sig. Frågan är hur lång tid det tar. Det pratade vi om med Torbjörn Ivarsson när han var här också, den här osynliga handeln. Och att allt för höga oljepriser sänker efterfrågan. Så att det på sätt och vis tenderar att trycka tillbaka priserna. Den här mekanismen har vi ju oavsett vad vi än pratar om. Så att det är lång utsvävning utan att svara på frågan.
Nej, Jag tycker man kan ta lite inspiration där av Peter Norman som vi ju hade i vårt senaste poddavsnitt där han sa att han ju många gånger har fått frågan kring hur börsen har, hur den kommer att röra på sig. Då svarar han alltid 7% för det är det den har gjort historiskt. Det är ju lite, det är ju intressant för det är ju det enda man kan göra egentligen när man tittar på börsen framåt, det är ju att titta hur den har rört sig bakåt. Ingen vet ju hur den kommer att gå i morgon, inte ens du Niklas.
Nej.
Även om du kanske är en av de bättre prognosmakarna som jag känner till, så är det ju faktiskt så att det är så otroligt många osäkerhetsfaktorer där ute. Men att börsen historiskt ju har en uppåtgående trend och att det därför är så oerhört viktigt att vara långsiktig, som vi ju tjatar om och tjatar om och tjatar om, men av en anledning.
Jajamän, jag lyfter på min illusionshatt. Tack för de vänliga orden. Och där kan man också säga, jag tyckte att det var fantastiskt trevligt att lyssna till Peter Norman, en fantastisk historia och berättelse om sin karriär. Har man inte lyssnat på det avsnittet, gå tillbaka till katalogen och lyssna på det. Däremot så håller jag ju inte med honom. Och det jag vänder mig emot här, det är att säga att börsen stiger 7% om året. Det är att göra det lite för enkelt för sig. Här tycker jag snarast att man borde grotta ner sig lite grann i börsens anatomi och dess historiska avkastning för att få en lite mer granulär bild på hur det faktiskt har sett ut just historiskt. Men jag tror att det man måste vara medveten om, det är att som investerare för att lyckas långsiktigt på börsen så måste man orka med de svängningarna som det innebär att ha en del av sina pengar boendes på börsen. Drar vi ett snitt så hamnar vi någonstans på 7%. Tittar vi på de senaste 100 åren mellan 1900 och 2000, då hade vi en avkastning i Sverige på 11,6% i nominella termer och 7,6% i reala termer. Det innebär att Sverige faktiskt var det bästa landet i väst, i den utvecklade världen under den perioden. Vilket är ändå rätt imponerande. Vi får väl sträcka på oss lite grann. Men det här är ju just ett snitt. Och låt mig måla upp ett litet scenario. Har du en, låt oss ta en aktie som exempel. Har du en aktie som ger 0% i avkastning år 1, 0% år 2, 0% år 3, 0% år 4. Vet du vad det leder till?
Berätta.
Att du är fruktansvärt less.
Ja.
Och sen år 5 så rusar den aktien 100%.
Mm.
Vad har man då fått för CAGR-siffra? Om man tittar på den här siffran som Peter Norman då pratar om, den här årliga, genomsnittliga, effektiva avkastningen över långa cykler, man tittar på vad har snittet varit. I det fallet får man ju 15%. Men att säga till den här personen då, men du har fått 15% om året. Ja, år 5 håller vederbörande förmodligen med och tycker att det var rätt skönt. Men år 1-4 så skulle jag nog säga att den här personen skulle vara rätt less om du frågade vad den tyckte om den här investeringen. Och det är det man också måste komma ihåg, att distributionen på börsen kommer inte jämnt med 7% om året. Det kan vara tråkiga år under en lång period och sen får vi en jätterusning. Men snittet blir ganska bra. Jag inser att det blir en lång utsvängning. Det jag egentligen vill säga, jag har data sedan 1984 och det är så långt vi har data tillbaka på OMXS30 på våran sajt. 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, 29 bolag till antalet. Atlas har ju både A- och B-aktien där i. Tittar man på de enskilda åren, så ett positivt år har gett en positiv avkastning på över 23%. Och ett negativt år har gjort att portföljen har minskat 18,5% som ett enkelt snitt. Det man då ska dra för slutsats när jag säger det här, det är att man måste vänja sig vid att det svänger rätt betydligt från år till annat för att i slutändan få det här snittet om 7% som han pratade om.
Ja, men det är väl det som är poängen här, att även om du vill vända dig lite grann mot själva siffran, så det är långsiktiga och hans liksom budskap i det hela tror jag du håller med om ändå. Eller
ja, och han, jag sa att det var fel, det var såklart hårt sagt, men inte alls fel, och man vill inte lova för mycket, man vill inte sticka ut hakan, man vill inte att folk ska bli besvikna, det är ändå människors pengar det handlar om. Men någonstans bara inse att det är rätt stora svängningar man behöver utstå. Mm. Och jag menar, ta under den här perioden, 7 av 10 år har varit positiva. Börsens normaltillstånd är stigande.
Mm.
Men från tid till annan så är det en stökig börs och ofta går det ganska snabbt ner faktiskt. Och det har att göra med att det är ingen som vill vara sist ut i utgången när man inser att det barkar käpprätt åt skogen. Det såg vi under coronakraschen. 33-81% ner, det har ni hört mig säga många gånger. 18 handelsdagar. I det här fallet i år, då såg vi en nedgång på nästan 23% på OMXS30 och 26% på breda Stockholmsbörsen under 44 handelsdagar. Så det påminner oss om att när det barkar så går det rätt fort ner. Många trycker på säljknappen, man tar bort spelmarkerna, man ser hur andra reagerar, hur man själv reagerar, och sen börjar man fundera, okej, hur agerar jag härifrån? Men det är rätt många som snabbt drar bort risken. Och det ska jag säga, Moa, det såg vi den här gången. Jag sa till dig, jag vet inte om det var Finansiellt fredagsmys eller om det var här i podden, men jag sa att det känns som att utlänningar dumpar aktier.
Mm.
Sen kom BOFA, Bank of America, med en enkät, eller med snarast ett resultat av en enkät, och sa att, vet ni vad? Utländska investerare dumpade europeiska aktier i den snabbaste takten någonsin under en enskild vecka. Samtidigt såg vi kronan gå upp mot 10,07 mot svenska kronan. Vi var på 8,21 i fjol. 7 mars. Där bottnade börsen. Och där är fortfarande botten än så länge. Vi är en 15-16% upp därifrån. Den dagen såg vi börsen återhämta 6% intradag. Och därifrån, exakt den dagen, har vi sett svenska kronan också hämta sig mot dollarn. Jag tycker det är jätteintressant. Fire sale skulle man nästan kunna kalla det. Där var utlänningarna klara. I alla fall den massiva försäljningen. Och sen såg vi att den här badbollen man tryckte ner i poolen fick studsa upp lite grann.
Mm.
Jätteintressant. Men som sagt, ingen vill vara sist ut. Det är för ingen kunde veta vart kriget skulle barka. Samma sak coronakraschen. Ingen visste vad som skulle hända när vi släckte lampan för världsekonomin. Det är därför vi pratar om i den här podden och i många andra format där vi pratar. Våga vara långsiktig. Sitt still i båten. I media pratar om, är det verkligen rätt strategi fortfarande att sitta still i båten? Svaret är alltid ja. Om du är långsiktig, om du är genuint långsiktig. Men inte bara sitta still. Jag vill ju försöka förmå människor att investera mer pengar när det surnar till rejält. Sen kan man dra ner på sparandet lite grann när börsen kanske har stigit ganska mycket. Vilket var fallet under 2021, vi kommer ihåg. Positivt november, december 2020. Positivt januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti 2020. Då kanske man kan dra ner lite grann. Vad säger du?
Ja, jag tycker att det låter väldigt rimligt. Och jag tycker i det här sammanhanget kan det vara lite intressant att vi tar en titt på hur våra kunder här på Avanza har agerat. Om de har följt det som du säger. Vi har ju tagit med oss lite spännande data, både du och jag. Du har ju kollat lite grann på vad man har köpt och sålt. Och jag har kollat lite mer övergripande på beteenden. Och det som jag ser är ju att det har ju varit en ganska hög aktivitet när börsen har varit orolig. Så är det. Men vi ser också att det är ganska många som verkar vara intresserade av att försöka göra precis som det du säger, att köpa dippen. Men det som jag också ser, vilket ju känns kanske lite tråkigt, det är ju att ganska många småsparare har dragit ner på sina månadssparande. Och det här är ju kanske inte en jätteklok strategi, för att genom att månadsspara så då jämnar man ju ut de här svängningarna som börsen ju faktiskt har, som du ju alldeles precis var inne på. Då köper du både i uppgång och i nedgång, och du behöver inte heller hålla på och fundera över hur börsen kommer gå, utan du kan lite lugnare luta dig tillbaka. Så att dra ner på sitt månadssparande kanske inte är det allra bästa i det här läget. Men sen ska vi också komma ihåg att vi ju nu har en tid med extremt höga priser för el. Bensin- och dieselpriserna har aldrig varit så höga som de är idag. Och du pratade om kaffe i affärerna. Det är ju också fler varor där priserna börjar krypa uppåt. Vi har ju också pratat om det i något forum, du och jag, Niklas, att även mitt gym, som vare sig såklart att de har el, men man kan tänka sig att de borde ju kanske inte påverkas direkt av de faktorer som just nu styr inflationen. De har ju höjt priserna också en bit och hänvisar till allmänna stigande inflationsläget. Så det är såklart att det här gräver ju hål i oss konsumenters plånböcker, och det som man kanske då väljer att dra ner på lite grann, det kanske är sparandet.
Ja, och det ska man inte göra, för det är ju faktiskt väldigt dumt. Och jag menar, vi ska faktiskt också komma ihåg att vi sitter i en riktig guldsits. Alltså, jag menar, bolåneräntorna för de som äger bostäder är jättelåga. Bankernas marginaler är jättehöga. Det innebär att jag tror att om vi börjar få se bolåneräntorna ticka på uppåt, så tror jag att konkurrensen också kommer hårdna ganska rejält, för att det finns goda marginaler att ta ifrån och pressa och vara en riktigt duktig förhandlare. Jag kommer ihåg 2010. Det var en helt galen period. Det här blir lite nostalgi, det kanske ingen som tycker att det är intressant, men det var en helt galen period på bolånemarknaden. Det var liksom alla dammar öppnades, det bara sprutade in bolån. Vi hade marginaler som var lövtunna och vi har aldrig liksom kommit tillbaka dit igen. Men jag kommer ihåg det här, väldigt in kunder, och sen när de portarna stängdes då skulle alla kunder kläs på och vara helkunder med alla, allting annat som storbankerna kräver för att man ska få en bra bolåneränta. Men där och då, jag kommer inte ihåg varför i tiden, varför det spelade ut sig där och då, men jag har varit med om när dammarna öppnas.
Mm.
Och jag säger inte att det kommer bli likadant nu, men jag tror att det finns mycket fläsk och ta av bland storbankerna för att bibehålla kunder. För en bolånekund, ta en bank som har en annons på exempelvis ett Hemnet. Det är inte konstigt att man får betala 5-6 tusen kronor för en bolånekund. Det är ganska mycket pengar. Där man vill behålla sina kunder, och det är betydligt mycket dyrare att förvärva en ny kund än att behålla en befintlig kund. Så att jag tror att de allra flesta kan försöka vara lite hård mot banken, speciellt om räntorna börjar ticka på uppåt. Och listräntor, det är ett spel för galleriet. Det är ren buffel och båg. Mm. Nu är jag hård. Mm. Det är ren buffel och båg.
Nej, men det tror jag, det har du helt rätt i. Och det var väl därför också som det kom krav på bankerna att ta fram ett alternativ då och visa ett genomsnitt istället på vad man egentligen ger för räntor till sina kunder.
Och vet du vad fördelen där är för banken? Där så måste de redovisa den genomsnittliga räntan på den faktiska utlåningen. Det vill säga inte vad de har för kohandelslisträntor. Det är totalt ointressant. Jag skulle aldrig titta på en listränta. Den är helt ointressant. Där visar de vad de faktiskt ger kunderna för räntor på olika löptider. Men det berättar ju bara om hur situationen ser ut på ny utlåning. Fördelen för banken är ju att stocken är ju större. Det vill säga de lånen som banken redan har, det är ju tusentals miljarder. Vi har en bolånemarknad i Sverige som börjar krypa upp mot 4 000 miljarder. De här lånerna ligger ju hos bankerna. När lånerna förlängs, om det inte är så att man är om sig och kring sig, då jackas de lånen ofta upp med betydligt högre marginaler. Typ till listräntemarginaler. Och där tjänar man väldigt mycket pengar. Så att vara om sig och kring sig, det här var lång utsvängning också. Det jag vill säga här, det är att vi sitter i en situation där räntorna är väldigt låga. Sen är det klart att många har köpt väldigt dyra bostäder, så att räntekostnaden ändå kanske knaprar en rätt stor andel av hushållets plånbok. Men räntorna var på en 6% 2006 innan finanskrisen small till. Så att där finns det pengar att ta av, kan jag ändå tycka. När det kommer till mat, att maten har blivit dyrare. Bli mera matsmart då. Jag har en sån där siffra på näthinnan. Men...
Köp inte utelunch i Stockholm, eller hur Niklas?
Nej, köp inte utelunch. Jo, nej, men livet är här för att levas också. Det får man inte glömma bort. Men när jag säger bli mera matsmart, det är att jag har en siffra på näthinnan. Jag vågar inte säga den, för jag vet inte exakt. Eller ja, jag kan väl säga då. Jag har sett någonstans att kanske 30% av den maten vi inhandlar går till svinn. Så man slänger den.
Mm.
Är det så att det här är en knaper situation, bli lite mer matsmart då. Energi. Byt till energilampor. Ha inte datorn på under hela natten. I de rummen man inte är i, släck lampan då. Det här är ju också någonting som har pushat hushållen att bli lite mera om sig och kring sig när det kommer till energieffektivitet, tror jag. Ta ett sånt bolag som Nibe som har många aktieägare hos oss. Hur mycket den är upp sen botten? 30, den var upp närmare 40% som mest. Den bottnade på 70 kronor. Varför, kan man tänka? Dels så är det liksom, vi ser hur energipriser rusar, och då blir många om sig och kring sig när det kommer till energieffektivitet, både hushåll och företag, speciellt producerande företag. Och det har ju drivit också en förnyad renässans för förnybar energi. Solpanelsbolag har ju varit ute i media och vittna om att det är en massiv anstormning, och jag förstår det. Allt som händer i världen, därför börsen, allt som har med ekonomi att göra, det är därför det är så fantastiskt roligt att ändrar man någonting här borta, nu viftar jag med vänsterhanden, så händer någonting annat här borta, viftar jag med högerhanden. Allting hänger ihop.
Mm.
Och det är det jag tycker är intressant. Det jag egentligen vill säga till dig nu. Ja, saker och ting har fördyrats, men våra kunder sparar för lite.
Mm.
Vi tittar ofta på snittsumma, 3000 i månaden. Det är bra. Men medianen kanske snarast ligger på 1500. Jag tror att många, kanske inte alla, men många kan spara betydligt mer. Är det bra för oss? Ja, fast det är bäst för spararen. det för sparande är ju uppskjuten konsumtion. Och genom att kunna spara lite mer idag så kommer du kunna få ut ännu mer av livet imorgon. Och som du sa här, att sitt still i båten, spara löpande. Vissa kan tycka att det är så klyscha. Det är ju alltid vad banken säger. Och att det jämnar ut sig. Fast de köpen som görs när det är riktigt, riktigt surt, det är förmodligen de absolut bästa köpen. Absolut bästa köpen. När du kommer sammanfatta din sparkarriär senare i livet. När det är dags att likvidera placeringarna och dags att njuta av vad än du vill företa dig här i livet. I de sämsta tiderna, det är de som kommer att ha gjort störst skillnad.
Niklas, jag skulle vilja lite grann knyta an till det. Du pratade om alldeles nyss att många hushåll nu kanske får en liten push att ställa om till att leva mer hållbart. Och det här gäller ju även EU, för EU har ju pratat länge om att man ska ställa om till mer förnybar energi. Och en del i det här är ju att skifta bort från beroende av rysk olja framförallt. Naturgas har ju ändå varit något som har sett som hyfsat okej. Men nu finns det ju ännu fler incitament att verkligen göra det här som man har lovat att man ska. Så möjligen är det ju också så att vi nu kommer se en snabbare omställning till en mer hållbar värld, vilket ju vore positivt. Men du Niklas, vi har ju tagit fram lite siffror här ju och data som jag nyss sa kring hur våra investerare har agerat. Är det så att de har då siktat in sig också på bolag, du nämnde Nibe till exempel, men kan man se en tydlig grön trend eller ser man snarare lite mer kortsiktigt att det är råvaror och försvarsindustri och sådär som är liksom favoriten bland våra kunder?
Nej, jag skulle nog snarare säga att man ser det här lite mer kortsiktiga och man kanske tittar på topplistor och man ser vad som har gått väldigt bra, att man försöker hänga med på den trenden. Det är ju inte bara enkom positivt att titta på det som har gått bäst och försöka haka på. Det kan vara en ganska farlig strategi. Å andra sidan så ser vi ju att vissa typer av bolag har varit lite grann i ropet. Det här skiljer sig lite grann beroende på om vi tittar på de aktierna som våra kunder har nettoköpt eller nettosålt mest, kontra de aktierna som har fått flest antal nya kunder. Och vad är då skillnaden? Ja, när jag ser nettoköp och nettosälj, då buntar jag ihop alla köp och alla sälj. Och sen tittar jag på om man har om det är fler köp med sälj i kronor och ören så att säga. Det kan ju vara en kund som har hur mycket pengar som helst som köper jättemycket en aktie och alla andra säljer. Men den aktien skulle fortfarande kunna hamna på topplistan för att man har petat in mest pengar där. Därför tycker jag alltid att det är lite roligt att titta både på nettoköp och nettosälj, vars lägger vi pengarna, men också vilka aktier som engagerar flest sparare så att säga. Och tittar vi på nettoköp, Swedbank, bank, bra kupong. Jag tror att den till och med bjöd på en värmande extra utdelning faktiskt i år. Volvo, Saab, Volvo Cars och Avanza. Och den utmärkande aktien här egentligen som under invasionen och ganska snart därefter var den mest nettoköpta aktien, det var ju Saab. Försvarskoncern. Här får man ju någonstans konsultera sin inre etiska och moraliska kompass. Någon säger att försvar, och det handlar om att man sätter vapen i händerna så att folk har kriga. Och någon kan tycka att vapen behövs, eller försvarsmateriel behövs för att upprätta ett så starkt försvar att man avskräcker en fiende från att invadera. Så det ena kan vara att tillverka för att kriga och det andra kan vara att tillverka för att bibevara och behålla fred. Men här såg vi ju Saab senast jag kollade för några dagar sedan, var upp nästan 70% sen årslägsta. Antalet kunder hade ökat med närmare 72%. Så det är en rätt rejäl ökning får man säga. Och sen har vi sett många länder också öka sina försvarsanslag. Så det här är ju verkligen en aktie som är väldigt, väldigt mycket i ropet just nu.
Men du Niklas, nu pratar vi ju om fysiskt försvar. Ett annat försvar som ju verkligen är i ropet nu, det är ju cybersecurity. Det talas ju allt mer om att attackera varandra på nätet istället. Ser du något ökat intresse för cybersecurity-bolag?
Inte riktigt.
Nej.
Men jag skulle säga att det är ett tema som är oerhört intressant. Och där får man inte riktigt glömma bort utmaningen tror jag med cybersecurity. Det är att många av de stora bolagen listade i USA. Techbolag växer snabbt. Många av dem har kommit från en värld med höga värderingar och vinsten långt fram på tiden. Det är ganska många av dem som är stora som inte går med vinst. Och de klumpas ju ihop i det här lägret med dels tech, men att de har ju åkt ut med badvattnet när marknaden har behövt smälta den nya verkligheten med stigande räntor och den rotationen från tech till mera av värdebolag som vi har sett. Men allt jämt, det här är oerhört intressant. Så pass att Vita huset och Joe Biden har varit ut och nu varnat amerikanska företag och sagt stålsätter. Vi har goda indikationer på att vi kommer få se ökade cyberattacker mot amerikanska bolag. Och det här får vi inte glömma bort heller. Det här är ju en arena där det förs ett krig och har alltid gjort. Det har varit ett lågintensiv krigsföring, men som nu har blivit allt mer intensiv. Och jag skulle nog säga att det vi inte ser en vanlig lekman som mig, det är nog att det är ett fullskaligt globalt cyberkrig där ute.
Mm. Och det är ju också en till aspekt som vi inte pratar om nu, och det handlar ju om att påverka information. Det var ju väldigt mycket diskussioner kring rysk inblandning i det amerikanska valet när Trump blev vald till president framför Hillary Clinton, och hur Ryssland hade påverkat här. Det är också en aspekt som ju är väldigt, väldigt intressant och värd att hålla ögonen på. Kanske inte direkt ut sparande perspektiv, men mer som en medmänniska och världsmedborgare. Att man fortsätter att vara kritisk och ställer frågor och funderar kring källan. Det är en osäker tid vi lever i, det kan man ju inte säga annat.
Har det här ökat intresset för bolag inom cybersäkerhet? Absolut. Men vi har inte riktigt sett det än när det kommer till spararnas intresse. Och det är lite synd att de här bolagen klumpas ihop med icke lönsamma techbolag, vinst, bottom line. Och det gör att de har än så länge åkt ut med badvattnet.
Mm. Ja, nej, men det var en intressant iakttagelse.
Men för att tala om listan, i och med att det blir så upphugget när jag kommer med mina ideliga utsvärmningar.
Ja, men det är mina frågor som pajar, så rullar du på istället.
jag utlovar här ingen utsvärmning nu. Nummer ett, Swedbank. Nummer två, Volvo B. Och jag säger Volvo B, för nu kan man inte säga Volvo längre.
Nej.
I och med både Volvo Group och Volvo Cars finns på börsen. Saab. Sen kommer Volvo Cars på fjärde plats och sen på femte plats kommer Avanza. Sen nettosälj har vi AstraZeneca, Lundin Energy, Veoneer, Cibus och Swedish Match.
Mm, ja, men intressant att Lundin Energy ligger med på den här listan, för att det är ju ändå ett bolag som ju många sparare har varit intresserade av nu när det har stormat här på råvarumarknaden.
Ja, det får man ju säga, och jag skulle kunna tänka mig att anledningen till det där är att man har sett att aktien har gått upp ganska mycket. Jag menar, tar vi från botten här under februari till toppen när vi såg den här rejäla rusningen. Vi ska komma ihåg att oljan har ju fördubblats i pris från 2 december fram till toppen runt $130 fatet. Och sen har den fallit tillbaka en del och sen har den ju återhämtat lite grann igen. Den toppade på 414 och bottnade på 320. Och då inser vi ju att det där är en uppgång på 29,3% ganska snabbt. Om du tvingar mig att svara på varför den ligger på andra plats, så skulle jag säga att det nog är en del vinsthämtagningar.
Mm.
Man inser nog att den dubblingen från december till toppen i år på oljepriset kanske inte kommer upprepa sig och inte lika snabbt, även om Ryssland hotar att oljepriset skulle kunna gå upp i $300 fatet. Men jag skulle nog gissa på att det är vinsthämtagningar och att man kanske plockar upp någonting annat som har gått sämre.
Mm. Tack för det.
Och sen har vi aktierna som flest antal kunder har köpt då. Då går vi bort ifrån kronorören, för det kan ju påverkas om det är en eller några kunder som investerar väldigt mycket. Så det här är de aktierna som snarast har engagerat flest kunder, oavsett storlek på plånbok. Och då har vi naturligtvis Investor.
Såklart. Som, vad gör den för någonting?
Prenumerera på den här platsen.
Och fast sen det gör de inte.
Nej, det gör de inte.
Nej, det är bara Niklas som säger det.
Det finns många andra bolag också där ute, om vi ska ta en SVT-approach. Sen har vi ju SBBB, som fastighetsbolag.
Också? Nej, förlåt.
Ja, men de prenumererar också lite grann på listan. Jag menar, jag tror någonstans att en anledning till det också är väl att Investor är den mest ägda aktien och SBB är den näst mest ägda aktien. Så att de finns i mångas portföljer.
Men du Niklas, förlåt, nu blir det, det är alltså inte du som svävar ut, utan det är jag som ställer frågor. För nu kommer en fråga till här. Jag tar helt på mig ansvaret för att vi inte håller oss till agendan. Om vi hade vi ingen, men den tänkta agendan. Ja, men fastighetsbolag i den här turbulensen vi har sett nu, vad kan du säga om det?
Det är en jättebra fråga. Här lite grann, jag menar, det, den situationen vi hade tidigare med kraftigt stigande inflation, det är ju en positiv faktor ändå för fastighetsbolag, i och med att man har indexklausuler kopplat till inflationen. Så stiger inflationen så justeras ju också hyrorna upp, så att bolagen tjänar ju mer pengar. Så på det sättet så är det ju en ganska god hedge. Stiger inflationen, stiger fastighetsbolagens hyresintäkter. Men det är ju finansieringen här som blir lite sådär kanske ett gruskorn i skon. För vi har ju haft en situation där inflationen stuckit ganska mycket, men där räntorna inte alls har stuckit lika mycket. Nu har de ändå gjort det på slutet, fast från låga nivåer. Så jag skulle säga att ser vi att långräntorna börjar dra och att finansieringen fördyras, det kommer ju såklart vara lite jobbigt för fastighetsbolagen. Men min take här är att det är från låga nivåer. Och vi ser vissa tendenser också att investerarkollektivet kanske tror, inte minst i USA, att det finns en risk för att man drar i handbromsen lite för mycket, att man kanske lite grann knäcker ekonomin. Och därför ser vi att långräntorna inte reagerar lika mycket som de kortare räntorna. Och bolagen, det står ju de fritt att låna långt. Och det skulle nog kunna göra att det tar lite grann udden av den här negativa effekten. Och dessutom, sist men inte minst, ska vi också komma ihåg att alla fastighetsbolag är ju olika. Alla har ju olika förutsättningar. Och alla har en olika mix när det kommer till kapital- och räntebindning. Det kan ju vara fastighetsbolag som har bundit räntorna under ganska lång tid framöver. Och de övervintrar ju i sådana fall en sån period. Kapitalbindningen, det är lite ovanligt. Vi går inte till banken och knackar på dörren och säger hej, jag har haft ett lån på 2 år på 3 miljoner, nu ska det förlängas, får jag låna pengar på nytt? Då hade man fått högt blodtryck en gång vartannat år om man valde 2-åriga bindningstider löpande hela tiden. Men fastighetsbolagen måste göra det. De måste ju låna upp de här lånerna förlängda, så att säga. Men är det så att man har bundit räntorna på lång tid, då påverkas man ju inte av om räntorna stiger. Så de bolagen med lång kapitalbindning och lång räntebindning tror jag lite grann kan övervintra.
Mm, intressant.
Men Investor, SBB, Saab, Volvo B och Volvo Cars. Det är de aktierna som flest kunder har köpt sedan botten 7 mars.
Men Niklas, det här var ju också intressant. Jag funderade över det som du sa inledningsvis här. Eller jag vet inte om det var inledningsvis. Men någon gång under podden har du sagt att utländska investerare har dumpat europeiska aktier. Och så även svenska. Men här ser vi ju bara svenska aktier på de här listorna. Vågar vi inte? Eller kan det vara att dollarn är så pass hög mot kronan att man inte vågar investera i amerikanska bolag just nu, eller vad tror du om det?
Nej, det skulle jag nog säga att man vågar göra i alla fall, men vi har ju fortsatt ett ganska starkt home bias. Vi har över 1 miljon aktieägande kunder, de allra flesta av dem lägger ju den största delen av sina tillgångar i svenska aktier. Alltså av de aktier man köper, då är det ju primärt mest svenskt. Men vi ser ett tilltagande intresse för utländska aktier, det har vi gjort under lång tid. Egentligen allt jämt sen vi sänkte courtaget till $1 2015. Nu hade vi ju Peter Norman som berättade om hur han öppnade upp den här marknaden och att man hade möjlighet att investera som privatperson eller som institution då i utländska aktier. I praktiken så var det ju snarast institutioner som fick möjligheten att köpa utländska aktier. Svenska privatpersoner, absolut. Det är jättebra att ni öppnar upp så att möjligheten finns, men det var ju alldeles för dyrt.
Mm.
Alldeles för dyrt. Men intresset för amerikanska aktier är stort, tilltagande. Men det kastar ingen skugga än så länge på svenska aktier. Men jag tror att det under lång tid kommer vara de svenska aktierna vi hittar på topplistorna.
Mm. Mm. Intressant spaning, Niklas.
Ja, men jag tycker det.
Ja.
Och just det här också, att jag förstår logiken. Jag menar, det var sånt massivt säljtryck efter invasionen och konstigt vore väl annars. Men när man kommer in, man vaknar på morgonen, man åker in till jobbet på sin amerikanska investmentbank och sen inser man det är krig i Europa. Vad tar man för beslut då? Man sätter sig i ett krismöte och säger okej, vi drar ner på risken. Antingen skalar vi ner europeisk exponering eller så dumpar vi europeisk exponering och ser vart det här kommer bära. Och vi ska komma ihåg att det har höjts ganska många röster de senaste åren, senaste året kanske, för att Europa förmodligen skulle kunna ha en lite bättre framtid, gå lite bättre framtid till mötes i det korta perspektivet än USA, för att värderingen inte alls har hängt med. Det har varit en relativt låg värdering i Europa i förhållande till exempelvis amerikanska börsen. Och inte minst nu med rotationen från mera kanske tillväxt till mer värde. Vi hittar mera värde i Europa och mera tillväxt i USA. Där är det ju väldigt, väldigt hög koncentration med techbolag. Digitala bolag ligger i framkant. Så jag säger inte att våra europeiska bolag ligger i bakkant, men det är mer traditionella bolag. Och det innebär ju också att man letar, så mycket kapital letades in i Europa. Och det innebär att när de då vill lämna så var det kanske lite mer kapital än vanligt som väldigt, väldigt snabbt ville lämna. Och så det ut så på en investmentbank. Hur tror du den andra investmentbanken längre ner på gatan resonerade? Och nästa investmentbank ännu lite längre ner på gatan, hur tror de resonerade? Alla resonerar nog ganska likadant. Och i stressade situationer så tenderar vi människor att reagera ganska likadant. Jag säger inte att det är icke-rationellt i det här fallet. Inte alls. Men vi tenderar att reagera ganska lika.
Följer med strömmen helt enkelt.
Ja, och där såg vi också. Man dumpade det.
Mm.
Och vi såg kronan bli en liten skvalpvaluta. Försvagas ganska kraftigt, och det tror jag också. Man dumpade Sverige också. Vad gör man då? Man säljer svenska kronor och köper amerikanska dollar och plockar hem dem där.
Mm.
För när man säljer en svensk aktie som en amerikansk investerare så säljer man ju inte bara aktien. Man säljer ju kronan och köper dollar. Och det är det jag menade också med att när börsen bottnade 7 mars, när vi fick en intradags reversal på 5,88 på OMXS30 och 6% för breda börsen, det vill säga en återhämtning från intradagsbotten till intradagstoppen på 6%, det händer sällan. Det går inte av, det är en rejäl återhämtning. Den dagen såg vi också förstärkningen av dollarn mot kronan. Den trenden brytas.
Mm.
Och det tycker jag är så oerhört tydligt.
Men du Niklas, bara en liten till fråga. Den svenska börsen, bolagen där är ju tämligen tillväxtorienterade väl ändå. Men kanske dras med lite grann då när man tittar på Europa som är mer värde, eller?
Nej, jag skulle nog säga att det är mera värdebaserat här än tillväxtbaserat. Och sen kan man ju tycka att ja, jo, men det är klart att våra bolag växer. Absolut. Men i USA, den här techsektorn är ju jättestor. Säg 60% någonting av amerikanska Nasdaq-teknikbörsen. Men även S&P 500, vår motsvarighet kanske till OMXS30, men där är det 500 bolag då istället. Om man räknar ihop samtliga bolag där, dels så brukar man ju skoja och säga är det S&P 5 istället för S&P 500, i och med att det är värdeviktat. Och de stora giganterna, det är ju techbolag. Men sen så techbolagen, det är ju inte bara information technology. Alltså, det finns en global standard där ett index har 11 underindex. Ett av dem heter information technology, och sen finns det consumer staples och consumer discretionary och energy och telecommunication services och ett gäng olika för att försöka kategorisera in bolagen i olika fack. Det finns tre olika subkategorier på S&P 500 som samtliga tre innehåller techbolag. Och det här är en förändring som man gjorde för ett antal år sedan, och man var lite nervös. Vad händer? Vi kommer flytta enorma bolag från en sektor till en annan, ett sektorindex till ett annat. Går det ens? Så att räknar man ihop techbolagen samtliga så att säga, så är vi kanske uppe på någonstans 40% av S&P 500 som är tech. Och det är inte gängse bilden. tittar man på information technologies kanske jag skulle säga, nu gissar jag, så över 20%, under 25. Där någonstans ligger vi, men liksom den sanningen är att techvikten är betydligt mycket högre. 2018, 80% av bolagen som kom in till amerikanska börsen gick inte med vinst bottom line. Ingen fel i det. Det är liksom, det är bolag med en kraftig tillväxt, typ cybersecurity-bolagen här, där det viktiga är att växa och skala. Det digitala bolag är ju liksom extra viktigt för dem att skala väldigt snabbt naturligtvis. Det kommer en dag när de också blir mer av liksom värdebolag. Vi ser gammeltech, Facebook, Amazon, Apple, Netflix och Google, det är ju mer av gammeltech. Det är ju typ techvärldens värdebolag numera. Medan vi i Sverige har mycket bank och verkstad och det är fastighetsbolag. Nu har vi fått in Sinch Evolution i OMXS30, så det blir mer tillväxt på det sättet. Och tar du Finland, de är ganska lika oss. I Norge det är mycket energi och det är försäkringsbolag och det är bank och det är sjömat. Och så Danmark, då har vi mycket läkemedel. Tyskland, det är fordonsindustrin, det är kemiindustri och det är lite försäkringar etc. där också. Du hör ju att det här är mer av traditionell industri kontra de här flashiga techbolagen, kanske ofta baserade i Silicon Valley. Mycket den typen av bolag i USA. Vilket är kul! Det är därför vi gillar USA. För det är andra typer av bolag som vi inte kommer åt på den svenska börsen. Jag går inte över ån efter vatten. Jag går över ån efter saft. Jag vill hitta bolag och affärsmodeller som jag inte kommer åt i Sverige. Därför gillar jag amerikanska börsen. Men det är lite olika karaktäristika på våra börser. Och jag tror att det är därför vi också har klarat oss bättre nu på senare. Men nu åker vi ut med badvattnet för att det är en förhöjd politisk risk. Det är en förhöjd riskpremie på europeiska aktier. Dit också svenska på grund av kriget.
Mm. Niklas, ska vi börja försöka runda av den här lilla podden?
Ja, vi kan ju... En intressant liten diskussion, kort sådan. Det beror i och för sig på dig, för frågan är ju till dig, så du får ju fundera på om du vill hålla den lång eller kort. Men hur har du agerat under den här stökiga perioden, om på något sätt?
Ja, nej, men jag var därför försökte runda av för att undvika den här frågan. Nej då. Ja, men jag har faktiskt inte gjort så stora förändringar. Jag önskar att jag inför den här stökiga perioden hade haft en rejäl krigskassa så jag kunde ha ägnat mig åt duttandet och småköpa nu i de bolag som jag tror långsiktigt på. Det kunde jag göra lite grann inledningsvis, men sen tog min krigskassa slut och börsen fortsatt att gå ner och sen har jag helt enkelt bara fått åka med. Men jag har inte sålt någonting, utan jag har fortsatt med ungefär samma strategi som jag har haft hittills, men då med den här lilla erfarenheten då som jag ändå visste att jag hade, men som jag blev väldigt påtagligt påmind om att det är viktigt att inte bara ha en buffert utan även ha då lite pengar vid sidan av som man kan använda sig av när det dyker upp sådana här lägen som ju faktiskt har varit nu. Jag önskar att jag hade haft mer pengar, att jag kunnat köpa lite mer i de långsiktiga bolagen som jag har investerat i.
Ja, och jag menar, du är ju fortfarande ung, så att jag menar,
det där kommer ju... Tack, det var väldigt skönt att höra, Niklas. Tack.
Det kommer ju fortfarande lösa sig. Jag tror att i sådana här lägen, det viktigaste det är att vara kvar på börsen. Och sen om man vill liksom ha MVG eller MVG Plus eller vad man aspirerar på, försök då dra nytta av turbulenta perioder och öka upp sparandet. Sen kan man sänka tillbaka det till någon form av ursprungsnivå när det lugnar sig lite grann. Jag tror att det är viktigt att ha med sig. Men också att det ska vara rätt pengar på börsen. Jag menar, pengar som är kortsiktiga ska inte vara på börsen. Jag menar, under coronakraschen, som vi sa, 18 dagar fram till botten. Jag menar, från ena månadslönen till andra månadslönen, från ena månadssparandet till andra månadssparandet var det över.
Mm.
I det här fallet pratar vi om 44 handelsdagar. Och då pratar jag från toppen. Den sattes 4 januari i år. Invasionen var 24 februari. 44 dagar. Det är 1,5 månad. Jag tycker att det också är ganska tänkvärt. Att det oftast går väldigt fort. Men någonstans fortsätt bara spara. Jag menar, det här pratade vi om. Det lär också studsa. Krig är inte det som har sänkt börsen i störst utsträckning historiskt. Det är spekulationsbubblor. Det som händer i Ukraina är fruktansvärt. Det är en tragedi. Men man måste separera det kontra börsen och börsens funktionssätt. Vi får se om det här är årslägsta i år. Men det är ju inte mer av krig som lär sänka börsen. Utan det är ju i sådana fall någon ny kurspåverkande information som gör marknaden orolig. Men med more of the same är inte det som lär sänka börsen längre ner. Det skulle kunna vara om man är mer, väldigt, väldigt mycket mer aggressiv från amerikanska centralbanken. Att det här stökar till det rejält för börsbolagen och när det är dags för rapportsäsong. Nu var ju det här slutet på februari så egentligen bara mars månad på oss. Men säg kanske när Q1-erna kommer eller kanske till och med också när Q2-erna kommer. Q1-erna i och med att det var slutet av första kvartalet så tror jag att det mer kommer läggas tonvikt i vad bolagen säger. Och sen får vi mer om kriget fortsätter, mer av hårda siffror i Q2 när de kommer också. Om det här påverkar bolagen i väldigt stor utsträckning, större än vad vi idag kanske tror, det är ju saker och ting som kan stöka till det för börsen. Men vi ska också komma ihåg att börsen hade fallit ganska mycket när vi gick in i det här mörka kapitlet.
Mm. Och jag tror också att någonting som kommer påverka är hur världens ekonomier utvecklas. Just nu så har vi ju en extremt stark ekonomi i USA med en sysselsättning på väldigt höga nivåer och en arbetsmarknad som skriker efter folk. Men skulle det här förändras, likaså i Europa där man ju faktiskt ser tecken på påverkan på ekonomin, alltså kan det ju också få en negativ påverkan på börsen såklart.
Och vet du vad som har hänt sedan pandemins utbrott?
Berätta.
Vi har blivit 2 år äldre. Så det är ju det här demografiska berget som hela tiden flyttar sig lite längre fram. Så ja. Vi tappar ju väldigt många människor också från arbetsför ålder. Sen kan jag tänka mig att en och annan kanske tycker att man kan jobba några år extra, speciellt om det är så att man inte har haft jobb som har varit fysiskt påfrestande för kroppen. Att man inte orkar. En del jobbar ju kanske några år extra för att man tycker att det är ett socialt sammanhang, man tycker att det är lite roligt. Man fyller ut kassan som pensionär etc. Det återstår att se. Men det är ju också ganska många människor som kommer att tacka för kaffet kommande åren och lämna arbetsmarknaden.
Mm. Ja, jag tackar för kaffet som man får på jobbet helt enkelt.
Tack för kaffet som man får för jobbet. Och därmed tackar vi för kaffet.
Det gör vi. Ska vi försöka runda av lite grann, men bara lite så här bära med sig ord kanske?
Ja, men jag tycker det. Blow us away.
Ja, nej men det är ju just det här att man ska försöka vara långsiktig i det här även om vi just nu befinner oss i en tid med kanske ovanligt många osäkerheter och det är väldigt svårt att prognostisera hur börsen kommer att röra sig. Men fortsätt vara långsiktig och fortsätt att sprida dina risker så kommer det här på sikt att gå bra, för det har det gjort historiskt. Eller hur, Niklas?
Ja, men det har det. Och där kan vi väl också lägga till att går vi in i backa bak till januari månad, då såg vi ju kunderna, inte minst på fondsidan, där sålde man Sverigefonder.
Mm.
Väldigt ovanligt.
Ja.
Väldigt ovanligt.
Ja, du tyckte det var lite kul för att du var ju lite trött på att skriva pressmeddelanden om att Sverigefonder var det som kunderna köpte. Bara, hur ska jag kunna hitta en ny vinkel på det här?
Ja, och så är det väl från tid till annan. Men å andra sidan, så här, det är ju bra med kontinuitet och löpande månadsspara. Men det blir ju jobbigt. Det är ju bra.
Ja.
Det är ju det man vill se. Men det blir ganska jobbigt när man ska skriva ett intressant pressmeddelande när kunderna sköter sig och gör som de ska.
Ja, det är sånt som vi sliter med.
I januari så sålde man Sverigefonder, man köpte globalfonder. Bra, förvisso. Man zoomade ut perspektivet, man fick en bredare geografisk exponering som visade sig ganska bra också när man dumpade europeiska aktier på grund av den ökade politiska risken. Blir ju naturligtvis mycket än 50-60% i USA. Men man fick också dollarexponering. För att när du zoomar ut och tar en global fond så är det ofta de amerikanska tillgångar, dollarn. Och där fick du en krockkudde i och med att när det är flight to safety och risk off, då är det dollar man vill ha och inte svenska kronor. Så det vart ju bra i slutändan. Man drog ner på risken ändå ganska mycket. Man började favorisera blandfonder och räntefonder. När vi gick in i februari, aktiespararna ska säga att de nettoköpte rejält i januari med en faktor 3. 3 gånger högre köp än under december. Vi hade ju rally i november. Sen kom omikronbeskedet som sänkte börsen 4% 26 november. Sen hade vi tomterally. Där vilar man på hanen lite grann när det blir så snabba uppgångar. Men i januari, när det började gå ner, rejäla köp. Februari, fortfarande köp. Men man blev lite mer nervös. Och dessutom såg vi när det var dags att summera månaden att många till och med parkerade pengar vid sidlinjen. Inte bara blandfonder och räntefonder alltså, utan man parkerade vid sidlinjen. Och sen dess har vi haft utflöden efter krigets utbrott fram till 7 mars när börsen bottnade. Nu är det rejäla köp ändå, får man säga. Men det är lite synd. Där har man sålt efter nedgång och sen köper man tillbaka igen när det ganska snabbt vände. Och det är enkelt att hamna lite fel i den karusellen. Jag brukar säga, som ett kollektiv i Sverige så köper vi efter uppgång och säljer efter nedgång. Men vi har blivit bättre på att försöka vända den trenden. Men det har varit lite grann en sån trend i år, tyvärr. Det ska bli väldigt intressant att sammanfatta mars när det är dags att skicka ut pressmeddelande och se om det är så att man har vänt den här trenden. Nu ser vi att man börjar köpa igen, helt enkelt.
Hörru du, Niklas, tusen tack för det här. Jättekul att bubbla med dig, och tack till dig som har lyssnat på vårt bubbel.
Stort tack själv. Vi hörs igen nästa vecka.